In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others, and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Ja, välkomna till Sillypodden med en helt ny röst.
Obehagligt.
Ja, det känns läskigt. Ja, det känns skönt. Känns starkt att kliva in här och försöka kliva in efter Patrik Syks i hans skor, så att säga.
Ja, det är skönt att slippa stirra på Patrik Syks valkade händer från hans nysmidda jävla balkongmöbler och sånt där i alla fall. Det är vi glada för att slippa ett tag.
Ja, det är trevligt. Nu ska vi inte sänka allt för mycket eftersom jag har köpt ett sommarhus nyligen också.
Det är klart, har du byggt en rosportal till
ja,
ditt sommarhus?
Jag har inte byggt en rosportal.
Nej, det har Patrik Syk gjort.
Ja, vi ignorerar vad jag har byggt för någonting. Jag har fått, om vi ska lämna ut lite information om mig själv, så har vi fått bekräftat att jag är inte den hantverkare jag hela tiden har vetat att jag inte är. Jag är precis lika dålig på det som jag trodde.
Som Patrik Syk.
Ja, jag har inte sett hans arbeten. Däremot så vet jag att det första som jag måste göra, jag kan tänka mig att flera lyssnare är oroliga.
Ja.
Men Liverpool lever. Liverpool lever. Stärkande 4-0 mot Barcelona senast. Och en missnöjd Benteke.
Riktigt dåligt efter det dock.
Men, ja, 4-0. Benteke.
Ja, Benteke. Ska vi ta upp honom igen, detta problembarn? Nej, men han ska väl bort. Jag förstår varför du börjar med Liverpool här. Du vill liksom smörja in dig här för Patrik Syks supportrar. Men jag tycker att, kan vi inte bara lämna Liverpool nu när Syk har liksom lämnat den här podden?
Ja, men det var de 10 sekunderna. Nu är det klart.
Nu är vi nöjda med det.
Bort med Liverpool. Men ska vi gå in på det som faktiskt är, känns som lite snackisen idag. Champions League-trupper har släppts. Framförallt Citys. Och där är det namn... dels som inte är med på listan, men framförallt kanske
saker som är med.
Ja, som är med.
Det, UEFA släppte ju sina trupplistor till playofferna, och då sitter den klubb som sticker ut, och då utan att tänka sig för så bekräftar de att John Stones är klar för Manchester City. När vi sitter här nu så har Manchester City också hunnit bekräfta det här. De fick väl påskynda processen lite, kan man tänka. Men UEFA gick ut med, ja, men det var den här listan City skickade in, så det är den vi har lagt ut, så det är inget konstigt med det. Om vi kan återvända till Stones, kan man väl också konstatera att det saknas ju namn på listan också. Förutom Gündogan och company som jag har skadeproblem, så är det framförallt Samir Nasri, Wilfred Bonny och Mangala som saknas. Och det finns ju intensiva rykten i brittisk press att det är de här tre som Pep Guardiola försöker rea bort nu. Så att de som är sugen på en fruktansvärt övervärderad mittback kan ju hugga Mangala. En vettig anfallare, Bonny, och sen världens sämsta människa, då ska man gå in på Samir Nasri.
Nej, men en glädjespridare. Vilket lag behöver inte en glädjespridare?
Eller glädjespridare, precis.
Som jag inte alls tror jag sitter och är bitter och surar.
Nej, och vi kan konstatera att hans kanske sista intryck av Manchester City då är den video som nu cirkulerar på nätet, där han åker runt i USA och florerar även lite cannabis på bilderna, lite andra droger och lite kvinnor och lite fester och sådär. Så att Samir Nasri, en reko kille.
Vilka klubbar skulle hugga på det här, tror du? Med all den här säljpitchen vi kör in.
Ja, exakt. Det luktar ju desperation. Nej, men det, och apropå desperation så ryktas det ju om Milan, såklart. Det var ju passande att de ska gå in på Nasri nu. Det känns ju också som Serie A kanske skulle kunna vara det hetaste alternativet. Det känns som att han har bränt en del broar i England. Det känns som om han ska hem till Frankrike, så det känns inte som PSG är intresserade och de andra ska lyfta hans lön. Tveksamt. Milan med lite nya kinesiska pengar kanske.
Ganska mycket.
Så desperata att de kan ta in en Samir Nasri. De har ju inte så stor attraktionskraft ännu bland spelarna, men de har ju lite cash nu, så att det känns väl inte helt osannolikt.
Klubbar har kommit långt utan attraktionskraft, men med pengar.
Ja, det kan man säga. PSG byggde väl sin klubb kring det, men man hoppas ju att Milan och Inter för den delen också kan lyfta sin attraktionskraft nu igen.
PSG som antar, milt antagande, att intresset från svensk sida kommer att minskas.
Ja, man har ju ett helvete nog att radera alla Twitterkonton man följer med PSG-anknytning. Jag måste ju rensa en hel lista här, det är ju fruktansvärt jobbigt.
Och hur ska vad har de gjort nu? De har gjort klart med Rodriguez José från Real Madrid i nu,
ja, häromdagen bara.
Alldeles i dagarna i alla fall.
Ja, det var väl igår de presenterade honom, har varit på gång ett tag. Men det säger väl en del om, eller det väcker en del frågetecken kring PSGs attraktionskraft. Man flyttar på Zlatan och sen får man in Jesse, som är visserligen en duglig fotbollsspelare, men han är ju inte på något sätt en sån galaktikovärvning som de ägnat sig åt att göra de senaste åren. Så att, de har fått in Ben Arfa också, men han var ju gratis, kan man betänka. Så att de har ändrat strategi nu under Emery och inte minst under sportchef Patrik Kluivert som är inne och roddar i den klubben nu, och det känns som de går på lite billigare spelare och försöker bygga en trupp, och det kommer ju hålla för att vinna franska ligan, det kan vi vara säkra på, men jag vet inte om det är det som kommer ta dem till semifinal i Champions League direkt.
Nej, och franska ligan är, jag ska inte säga att de är trötta på det, men det är väl inte riktigt där målen är ställda längre.
Nej, och det känns som spelarna kanske, det finns väl en risk att de är rätt mätta på att vinna franska ligan år ut och år innan de inte ser en utveckling. Tänker jag framförallt på kanske Marco Verratti, Matuidi och de här som faktiskt, Marquinhos, folk som har karriären framför sig snarare än Thiago Silva och David Luiz och Cavani och dem. Det känns som de här yngre förmågorna som ska vara framtidens PSG vill nog se att de växlar upp snarare än växlar ner om de ska förlänga, än fast Verratti har gjort till en tradition att skriva nya kontrakt varje år.
Men Matuidi, nu ringer små klockor om att jag har hört hans namn nämnas med en klubb som har blivit av med en annan stor spelare till Zlatan-koppling. Jag tror att Juventus kanske skulle kunna försöka förstärka upp med Matuidi.
Ja, rykten kring Matuidi i England också, men Juventus känns som de har väl Pjanic som ska ersätta Pogba, känns det som. Så att det känns som att Matuidi är en annan spelare än Pogba. Och sen har de ju Khedira och andra som är bra skolade defensivt. Så att jag vet inte om de ska hugga Matuidi. Sen känns det som att Matuidi kommer stanna nu också, väl det senaste. Om man håller fingret i luften. Jag vet inte om PSG vill bli av med fler nu.
Det här, det...
Framförallt inte fransmän som de ju påstår att de ska satsa på.
Ja, då är det bra att de har varvat in spanjorer och
Tjusjovjak. Visserligen, men hatem.
Ja, men de har ändå fått in någonting där. Ja. Det blir, men City, det är ju många som ska bort. Jag ska säga det också, att vi har fått... Vi säger snabbt i vi-form i Sillypodden, men det har ju bombats in frågor. Och där är ju en av frågorna liksom, vilka kommer att försvinna ifrån... ska vi börja med City, som vi redan har varit inne på, vilka som... I den här truppen, i sig ju en hel del om vilka som inte är prioriterade.
Så är det ju. Och Boni och Mangala kan man nog räkna bort om det finns köpare. Det är återstår väl att se. Nasri känns mer svårflyttad med tanke på lönekrav och annat, men han vill de nog bli av med. Och sen får de in John Stones. Det blir ju en, jag vet inte om det blir en förstärkning. Det blir en förstärkning med tanke på Pep Guardiola spelar fotboll. Men försvarsmässigt så är ju Stones en spelare som man inte varit imponerad av de senaste 2 åren på något sätt. Visserligen 22 år, men det känns olustigt att han är historiens näst dyraste försvarsspelare nu. Även fast man inte ska jämföra med tidigare affärer med tanke på inflation och annat, så känns det ändå som det finns en Paolo Maldini och en Franco Baresi och en Alessandro Nesta som någonstans sitter och undrar vad fan som har hänt egentligen.
Ja, det finns nog, som du säger, man ska inte kolla för mycket bakåt. Det finns nog ganska många storspelare som sitter och undrar när man sitter och gör sitt jobb som tv-kommentator, för att man kanske måste.
Så är det väl.
Inte helt säkert.
Ingen namn nämnda.
Nej, men det känns som att pengarna snurrar fort nu om man har lite flyt.
Ja, och de gör det. Men man kan ju kolla på Mangala. Vi pratar ju ofta om den inflationen. Och det känns som att vi har pratat oss trötta på det. Men man kan väl konstatera att Mangala var alltså historiens 62 dyraste fotbollsspelare till Premier League. Om man kollar på inflationen jämfört med hur mycket inkomsten har gått upp. Och med den jämförelsen så kan jag tänka mig att John Stones inte placerar sig mycket högre på den listan än vad Mangala är. Så på så sätt så är det ju inte så jättedyra spelare om man tittar på det och sätter det i ett vettigt perspektiv. Men det blir ju ändå konstigt på de här historielisterna när de sitter där och triumferar. David Luiz, historiens dyraste försvarsspelare, och John Stones nummer 2. Två killar som fortfarande inte lärt sig markera ordentligt.
Nej, det är galet.
Det är galet.
Men det är där vi är.
Det är där vi är, det är så fotbollen är. Och man kan både älska och hata den för.
Och vad skulle vi ha gjort med den här podden om vi inte var där?
Exakt, ja, vi kan inte gärna klaga på silly season här. Det vore ju lite konstigt.
Kanske klipper bort det.
Det är hyckleri. Ja, exakt.
Nej, det får vara kvar. Men en annan trupp som jag fått många frågor om och som vi kommer prata mycket om både i den här podden och i Premier League-podden, det är Manchester United. För har man plockat in så mycket spelare som man har gjort, då kan man ju inte bara sitta still sen. Det är ganska många som måste bort.
Ja, så är det ju. Och det finns ju frågetecken kring Juan Mata efter Mourinhos behandling senast, kan man väl konstatera.
Inbytt utbytt, en gammal inbytt, klassiker utbytt. Som alla uppskattar att råka ut för.
Exakt, och sen är man skitförbannad själv och så får man förklaring. Du var kortast på planen.
Ja.
Det var ju inte så att han tog in ett jättemonster när han satte in Mkhitaryan istället, som är 7 cm längre än Mata är. Så att han har satt igång sitt mobbningsmaskineri igen.
Och det är hårt, och då har vi, det är ett iskallt omklädningsrum om man inte får vara med där. Det finns ju redan en Schweinsteiger som sitter och trampar i reserv.
Han är med i ungdomstruppen. Till och med.
Ja, det känns ju bra. Han har ju...
Men är det inte taktik från Mourinho då? För det känns som vart han än kommer så känns det som han tar en maktstrid och se till att vinna där mot en spelare. Och sen på något sätt tror jag att han kanske sätter sig respekt hos de andra. Alltså, man har ju sett många exempel. Han har gjort med Mata tidigare när han var i Real, så gjorde han sig ovän med den här riktigt inbitna gamla truppen. Han skickar bort Iker Casillas från det laget, vilket
det är sant.
Ganska begåvat gjort, om man säger så. Där slog det väl tillbaks mot honom ganska hårt, men tidigare har han faktiskt lyckats ganska bra med det.
Ja, du har en poäng i att det här är något medvetet. Man undrar ju lite vad när han kollar över truppen så här.
Ja, vem ska jag välja?
Nej, men titta, här är ju Malta, han kan ju.
Ja, och här är Schweiz, han har vunnit VM, men han är inte så bra längre.
Det var länge sedan.
Kanske blir bra, ja exakt.
Det, det är väl inte alls omöjligt att använda det som en... Han är ju onekligen även känd för att använda psykologi ganska mycket, så att i ett sätt att sätta avtryck på en spelartrupp. Kan dock känna så här att om när Mourinho kommer in, alla vet redan. Ja, han behöver faktiskt inte, han behöver inte komma in och säga hej, jag heter José Mourinho, portugis, vet inte om ni har talat om mig, men bara för att ni ska förstå att det är jag som bestämmer, jag sätter de här killarna i frysbå. Ja, alla vet.
Ja, alla vet på ett sätt, men sen ska man inte underskatta fotbollsspelares egon. Jag tror med Memphis Depay fortfarande tycker att han är betydligt coolare än José Mourinho är.
Ja, okej, okay, ja, det kan jag gå med på. Men om han nu har satt de här spelarna i frysboxen, det finns ju en spelare som jag har noterat att det är ganska många som skulle vilja göra någonting åt. Fellaini.
Ja.
Varför är inte han i den här frysboxen? Är han för stor? Håret får inte plats.
Exakt,
det går inte.
Maskerosen från Belgien. Ja, nej, det var ju en plågsam syn senaste matchen här när han och Michael Carrick skulle bilda något slags produktivt in i mitt fält. Det gick ju enormt sakta. Du kan lika gärna Oskar Lewicka och Daniel Andersson där. Det hade liksom gått lika mycket djupled med de två. Det var inte bra. Det man kan tycka om Fellaini, som Mourinho gillar, antar jag, som man, om man tittar på vad han gjort tidigare, han gillar ju en cynisk fotboll tidvis, och Fellaini är en nickstark spelare. Du kan få, i rätt roll kan du få ut ganska mycket av honom i matcherna, slutskeden och annat, men han är ju inte en startspelare på innermittfältet, och han passade väl platsen åt Paul Pogba, kan man väl säga.
Och han är definitivt längre.
Ja, han är längre än Juan Mata. Han är längre än Mkhitaryan. Han är lång.
Ett perfekt byte till slutet av matchen när bollarna ska bort.
Exakt så.
Men vi ska tillbaka till Mata faktiskt. Du var inne på det. Jag vet inte hur många som har tittat på det, men ni får gå in och googla lite, ni som har missat den fantastiska reaktionen när förklaringen. Vi antar att det är förklaringen när Mourinho, Mata, fruktansvärt missnöjd över det här bytet, står och kollar ut på planen, och det är en assisterande tränare där, jag tappar namnet, som står och tröstar kanske fel, men står och håller liksom om honom om axlarna, och så kommer Mourinho fram och ska liksom ge den här förklaringen till, men du måste ju förstå, jag är José, vi leder, vi ska vinna den här matchen, du är för kort, Zlatan har gjort 2-1 alldeles nyss, nu ska vi,
han är lång, du är kort,
och går fram och säger du är för kort.
Ja.
Och det flinet.
Ja.
Så kommer när Mata då får plocka upp anledningen till att han har blivit utbytt. Och man vill ju se, man vill att han går in i omklädningsrummet, ställer sig, du vet, gör en sån, när man var liten, klassiker, tar fram Mkhitaryan, ställer sig rygg mot rygg, strumplästen.
Ja, exakt, så korta jag fan inte.
Hur mycket är det? Nej, det är flinet.
Ja, nej, det säger man allt. Undrar hur han tänkte på planen också när skylten kom upp med hans nummer på, med tanke på vad som hände i Chelsea och så. Han kan inte ha mått bra i det ögonblicket.
Nej, han måste ju för övrigt ha mått ganska dåligt när det blev klart att José Mourinho ska komma, om vi ser på den här historiken.
Och sen när han sitter på sidan och ser hur dålig Wayne Rooney är nu i den släpande anfallsrollen. Den
fruktansvärt dålig.
Är som allra bäst på. Det, är liksom, det hade ju varit en uppgradering alla dagar i veckan att sätta in Mata där. Det är jag helt övertygad om.
Men ja, kommer han få någon chans? Vad händer? Han kommer antagligen inte försvinna i det här fönstret, det tror jag faktiskt inte.
Nej, det verkar ju som att han ska behålla Mata, han säger det själv i alla fall. Det han kanske sagt är att Schweinsteiger är den som inte får plats.
Ja.
Så att vi får väl se om Mata kan bli lite längre, sätta lite hålfotsinlägg och annat kanske. Komma upp ett par centimeter, men han borde få chansen. Jag tycker också att de har ganska ont om, alltså, den typen av kreativa mittfältslärsamförspel. De har liksom
snabba fötter som kan slå passningar.
Ja, exakt. För de har ju Martial och Rashford och de som erbjuder speed. De har Mkhitaryan som kommer komma in som en poängspelare. Sen har Rooney som inte är bra. Och ett alternativ till Rooney hade ju varit Mkhitaryan, eller framförallt då Juan Mata, tycker jag. Så att, och även spelare som kanske, när man ska föra spelet extra mycket, kanske man har råd att spela med en mer offensiv in mittfält där än vad de gjort tidigare också. Och då kanske det finns platser där också. Så jag tycker definitivt det finns platser för Mata i truppen. Sen får man se om han och Mourinho kan dra jämt den här gången.
Ja, det är, som professionell fotbollsspelare känns som att om man har lite otur, då får man börja svälja en hel del skit.
Så är det, sen är det så man får lönechecken ner den 25:e, och då mår man rätt bra igen, tror jag.
Ja, precis. Det finns sitser och det finns mobbade sitser. Det finns olika
han har betalt platser för att ta skit. Det är väl det det går ut på också.
Schweine kommer väl också hitta någon klubb, misstänker jag, till slut. Även om man kanske inte hetas på marknaden. Men Italien, kanske blir Milan igen då, som
exakt,
är ute efter
elefantkyrkogården, om de växlar in på den gamla taktiken nu. Annars finns det nog gott om tyska klubbar som skulle välkomna honom, om han nu tycker att det är intressant.
Tränare, där händer också saker. Mancini, nu är ju inte alls långt bort från seriepremiären.
Nej.
Men då byter man tränare.
Då byter man tränare.
Som sig bör.
Exakt. Ja, men det påstås är väl att Roberto Mancini varit rejält förbannad på Inter, att det har inte kommit de värvningar han har blivit lovad. De har ju fått Ewe Banega från Sevilla som är en kanonförstärkning, men han var gratis, och sen har man gjort en värvning till i stort sett, så att det har inte satsats. Och så påstås det också att han häromveckan ska bli erbjuden ett nytt treårskontrakt av Inter, Mancini, men sagt nej för att han inte blev lovad ett större inflytande i värvningarna. Och det var väl någonstans där det skar sig, kan man anta. Samtidigt som de har torskat med, vad är det, 0-6 och 1-4 och sådär i träningsmatcherna. Så att det har inte sett bra ut heller. Men då kom de överens om att bryta, och det känns som det enda rätta då. Även fast det känns tragiskt att inte ska börja om igen nu.
Ja, men plockar in Frank de Boer.
Ja, en katastrof tycker jag. Något vi också är inne på hela tiden. En kille som aldrig varit i ligan, aldrig varit i landet, inte kan språket. Ska in och styra upp en italiensk trupp i ett italienskt lag, en italiensk liga på ett par veckor. Det känns som en otacksam uppgift för en kille som också bara har en tränarmerit, och det är från Ajax där han missat titeln de två senaste säsongerna. Så att, ja, han gjorde mycket bra som spelare, men tittar man på fakta rakt upp och ner så är det fler frågetecken än utropstecken inför det här.
Ja, det här låter lovande för, ja, eller, för alla.
Du slaktar lite väl kanske.
Ja,
men just det där språket är vi ofta inne på. Det innebär ju väldigt stora svårigheter. Och om man då inte känner kulturen eller ligan heller, så som tränare i alla fall. Det var länge sedan Frank de Boer var aktiv som spelare. Så att, då tror jag att det kommer bli problem.
Vad har han då med sig? Alltså när man kommer in i Inter och ska... Deras hollandskoppling är inte lika stark som till exempel Milan, som har haft mycket holländska spelare och liksom har det. Ja, men man kan lita på holländare liksom. Ja, om man nej, har den känslan, det. Inte har inte riktigt den.
Nej, Simon Bank tycker ju att holländare är giriga jävlar också, så det älskar jag att påpeka, den gamla klassiken. Nej, och men det han har med sig är väl att han inte har så mycket att förlora. Han kan ju alltid peka på att han inte fick någon förberedelsetid och att de går rakt
in. Nej, det är fint.
Det känns som att de kanske kan sluta ihop sig, som man brukar säga då, i den här svåra tiden. Sen är ju Banega en stor förstärkning, det ska man komma ihåg.
Ja, absolut. Och det är många trupper som ska stärka sig när de plockar in någon. Vi sitter i en svårt sits, så det kommer att gå bättre. Det brukar ju faktiskt inte gå bra för alla trupper som helt plötsligt ska bara knyta näven tillsammans. Men jag tänkte några klara övergångar kanske vi borde rabbla igenom. Har du några som har kommit nyligen som vi kan kasta upp så här på bordet?
Nej.
Nej, men det är perfekt.
Ja, exakt. Nej, men jag har suttit helt fascinerad hela förmiddagen av den här John Stones-utvecklingen. Och sen mitt andra favoritrykte, som ju är Lesters Mares, som ju har fotats på vad någon supporter kallar för Chelseas officiella spelarhotell.
Chelsea Harbour Hotel.
Ja.
Det officiella, och det inofficiella officiella hotellet.
Exakt. Och det är väl vad det är, om det inte är så att den här killen som fotat Mares och fotat sig själv med Mares också lyckas fota sig själv när han sitter och snackar med Antonio Conte, Chelseas tränare. Han har exakt samma kläder på sig, så att det tyder ju ändå på att det här faktiskt har hänt, att han faktiskt har befunnit sig på det hotellet. Sen om han var där i London för att ha lite trevligt kanske och bodde på ett bra hotell, eller om han faktiskt var där för att integrera lite med Chelsea-ledningen, det vet vi faktiskt inte ännu.
Nej, det är svårt att säga. Han har ju fått försvara sig en del på, eller försvara, han har fått gått i polemik med många som ifrågasätter det här, där han lägger upp bilder på bilder och förklarar, försöker säga. Men det kan, antingen så ligger någonting bakom, han har varit där, han gjorde en intervju med Conte och precis när han går där fram så kommer det, finns den potentiella chansen också, eller så håller han på att jävlas.
Ja, fast han säger själv att han inte vet vad han gjorde där, Mares, och alltså han har lagt upp bilderna och att han var där.
Nej.
För träffa konton av någon anledning, jag vet inte exakt varför. Så att han har inte försökt insinuera mer än vad bilderna visar, så att det känns som man kanske kan tro på honom. Sen om man verkligen var, vad Mahrez gjorde på hotellet, det är ju ingen som vet än. Det finns ju inte svinmånga superlyxiga hotell, och fotbollsspelare har inte tendens att tipsa varandra om grejer, så att det är väl inte helt osannolikt att han får tips om att det här är ett bra hotell när du är i London.
Nej, precis, så är det ju. Man frågar ju faktiskt de man känner när man ska till ett nytt ställe och göra en övernattning.
Och de här känner England, spelar nog fotboll de flesta av dem, har en känsla.
Det är ganska otroligt. Det är en vild gissning.
Jag vet inte allt om Mahrez privatliv, men så mycket vill jag tro mig veta.
Men ja, vi har sett lite frågor nu, tappar bort just namn på, men om den här, om Mahrez skulle komma dit, vem är det man tänker kasta bort i sådana fall? Conte, det var, ja, tappade jag namnet på vem som skickade frågan, såg ni på 3-4, men det är, stort tack för att ni bombar in frågor. Dock har jag inte klippt ut dem, så att jag hamnar i en dilemma nu när vi dyker upp istället.
Juniormisstaget här, första podden.
Det är faktiskt, kolla här, titta, André Karlsson Svan, Mahrez till Chelsea, vem petar han?
Ja, kan peta alla möjliga, känns det som. Det känns som de har, behöver växla upp på sitt offensiva mittfält. Tveklöst så. Pedro har inte gjort någon glad, Oscar har väl inte heller övertygat så. Edna Sard var inte så bra förra året, men det är klart han kommer spela. Men det finns gott om platser att konkurrera om där, det tycker jag ändå.
Ja, Hazard har ju en del att leva upp till. Verkligen berg- och dalbanespelare. Ja, och i senaste långa året. Perioder också. Senaste året, visst.
Innan dess var han väl bättre.
Innan säsongen innan riktigt riktigt bra, och sen ja, gjorde några bra matcher på slutet inför VM, men ja, men där kommer nog Conte styra upp. Han verkar ju vara en hyfsat bra lagbyggare.
Ja, han kommer väl inte vara helt olik José Mourinho, att det kommer vara ett ganska,
en frysbox menar du?
Nej, kanske inte det i första hand, utan snarare att det kommer vara ett ganska defensivt skolat lag, och det är väl där han börjar sitt bygga, precis som Mourinho också gör, ganska cyniska tränare båda två. Sen får vi se hur han ställer upp den där offensiven.
Vi ska prata mer defensiv alldeles strax. Jag ska bara säga det att jag har fått, inte suttit länge på den här sill- eller poddstolen, men jag har fått lite mejl, två för att vara specifikt, om att det blir väldigt mycket England, engelsk fotboll och engelska spelare i Sillypodden. Och med det sagt så har jag också kollat frågorna som kommer på Twitter. 85-90% är riktade till Premier League. Ja, så det är lite förklaringen. Intresset ligger väldigt stort där. Men det är inte sagt, så vi är inte helt ointresserade av Real Madrid och Barcelona och,
nej, men
det är som att karusellen går lite snabbare när det är pund inblandat och på
Exakt. Ja, men det är ju England som driver på silly-karusellen, så att det är ju någonstans där man börjar alla affärer. Det är ju bara att kolla på årets största affärer. Det börjar med att Paul Pogba går till Manchester United. Sen efter det kommer Higuain in, och efter det kommer ersättare till Napoli. Efter det kommer ersättare till Ajax. Så det är ju där det sätts i rullning varje år när inte Real går in riktigt tungt då. Och den här säsongen så är det ju också där det har hänt mest. Sen ska vi vara ärliga också säga att vi har bäst koll på Premier League, så är det ju.
Så är det också.
Och vi får sitta här för att det största intresset är kring Premier League, så att det kan man tycka vad man vill om. Jag tycker också att vi borde förbättra oss och framförallt bli bättre på att skapa engagemang kring Serie A och La Liga och de andra, för det händer mycket intressant där, men vi är för dåliga på det än så länge.
Och det är väl något jag får ta till mig helt enkelt och se upp där,
det
så
att vi kan plocka in. Ja, men kan inte lägga kritik på dig första podden du är med när vi har gjort, ja, så här exakt.
Nej, inte lägga kritik, men jag kanske ska se till att det är någonting jag kan tänka på, så att vi ska bygga ut det där. Men vi var inne på backar. En sak som är gemensamt i nästan alla länder utom Italien och storklubbarna är att de har lite svårt att plocka hem alltså försvarare. Mm. Det är inte där man värvar i första hand. Om vi börjar med Arsenal nu, som ju ligger riktigt illa till, som det känns. Mertesacker skadad i juli, och nu Gabriel senast. Nu vet jag inte riktigt hur allvarlig den skadan är, men han kommer inte spela i premiären i alla fall. Där har de det tunt på mittbackslinjen. Två unga spelare, förlåt, nu håller situationstecken, är omöjligt för er att se, men jag håller dem i luften. Två unga lovande spelare som det alltid är när Wenger är inblandad i affären.
Unga lovande spelare, det är väl de man ska värva nu.
22, ja, men han har ju, som det ser ut nu på sin... ja, men det var ju frakt. Där har vi Chambers och Holding värvar från Bolton. Det var de har som mittbacksalternativ för tillfället.
Ja, där hittar du dina unga lovande spelare. Han vill ha fler unga lovande spelare.
Han vill alltid ha unga lovande
spelare.
Ja,
exakt. Ja, men det du pratas mest om är ju Red Bull Leipzig, Lukas Klostermann. Han spelar OS-fotboll för Tyskland nu. 20 år i mittback. Ni kan väl gissa ungefär hur han ser ut. Tänk er Per Martinsacker minus x antal år, så har ni Lukas Klostermann framför er. Så det är väl förklaringen till att det är så. Men det är ju ett enormt underskott i mittbackar. Jag tror att när jag lyssnar på hur, apropå mittbackar John Stones, så det kan man ju bara titta på Manchester City. De har ju haft den här luckan i, ända sedan de värvade Vincent Kompany 2008 har de letat efter en liksom vettig partner till honom. Och det är ju bara att kolla hur de har misslyckats. De har alltså sedan dess värvat, det här en om året är det. Det är Jolin Lescott, det är Kolo Touré, det är Stefan Savic, det är Nastasic, det är Demichelis, det är Mangala, det är Otamendi, och nu kommer John Stones. Det här har de ägnat sig åt sedan 2008 alltså. Och det blir ju liksom svårigheter med att det är så få bra mittbackar på marknaden, gör ju också att Mangala kostar 42 miljoner pund, Otamendi 28 miljoner pund. Det blir ju väldigt, väldigt dyrt då också. Oh. Så att, att då Arsène Wenger skulle gå in och fightas och försöka knipa de här övervärderade mittbackarna som det är med om man ser till deras kvaliteter, inte om man ser till vad det finns för utbud, det känns inte så sannolikt kanske. Så han kommer nog hugga efter sina Klostermans, tror jag.
Det är väldigt troligt. Han har också faktiskt sagt, det ska sägas, efter matchen där Gabriel blev skadad, att han har ju naturligtvis fått den här frågan, ja, om hur ska du lösa det här.
Han brukar le och titta bort då, vanligtvis. Men ja, han kanske har sagt något den här
nej,
gången.
Inget vasst. Nej, behöver inte hålla i hatten. Men han har ändå sagt så att ja, det är ju självklart vill vi värva. Men man får ju kolla på utbudet också. Så det finns inget utbud.
Nej, det finns inget utbud. Sen tycker jag det var intressant, han sa också i en intervju nu att han tycker att...
Kommer det här bli vast?
Nej, det kommer det inte bli, men det säger en del om Arsène Wenger kanske. Att, han sa i en intervju att enda sättet att driva en fotbollsklubb som manager tycker han är att värva spelare som om pengarna du spenderar är dina egna pengar. Att du tänker att klubbens pengar, det är dina pengar. Du ska vara lika rädd om klubbens pengar som om dina pengar. Och det är ju hedervärt på alla sätt och vis. Samtidigt som jag undrar om Arsène Wenger har uppdaterat sig på hur stort inflödet är i hans kappsäck i så fall.
Och vad vi är nu i tiden.
Ja, det är väl det man undrar hela tiden. Och man väntar ju på att han ska växla upp. Han har gjort det i sina prestigevärvningar. Han värvar med sitt Özil och Alexis Sanchez och andra där han faktiskt har betalat för sig. Men om man kollar på den inflationsräkningen som vi återigen här visar till, så ligger de inte jättehögt. Och ska han ha en mittback av högsta klass, då kommer det bli alldeles för dyrt. Då kommer han behöva betala ett överpris. Då kommer han behöva betala mer än vad spelaren, om man ser till kvalitet, egentligen borde vara värd. Så är det ju. Men det finns ju så litet utbud och det är så stor efterfrågan. Och då kommer ju liksom priset pressas upp. Så är det ju.
En bakåtreferens. Skulle du köpa en bil av Arsène Wenger?
Ja, definitivt. Skulle köpa hur många bilar som helst av Arsène Wenger. Tyvärr skulle han förmodligen lura mig för att han är väldigt bra på att sälja. Men man litar ju på den gubben ändå. Han känns reko. Jag skulle inte köpa en bil av José Mourinho om vi säger så.
Han har bytt olja. Han har nog inne på service
hela
tiden.
Han har tagit hand om den där kärran. Det har han gjort. Han är inte som José Mourinho, tryckt den och sen liksom bara kört skiten ur.
Kör så lågväxeln som han bara trampar.
Bara sen boxera bort den till affären när jag ska ta över den. Liksom. Nej.
Han hyr en bil, kör sönder den och bara ställer tillbaka den. Nej, men...
Så kör Wenger sönder alla sina spelare också. Men det är en annan historia.
Ja, det gör han sant. Trots att han är inne på service.
Ja, exakt.
Men för Arsenal del så känns det som att skadeproblemen har börjat tidigare än någonsin. De brukar ändå hinna in en eller två matcher innan Ramsey går sönder. Och sen går Walcott kommer hålla någon match till. Sen så är det någon sträckning.
Ja, man undrar hur djup han är. Jag antar att analysen alltid är väldigt, väldigt djup. Men det är ju, man älskar ju Arsène Wenger. Jag älskar mycket han står för. Men man landar hela tiden i frågan om han har lite gamla idéer. Om han förnyar sig tillräckligt mycket. Om han hänger med på det sättet. Han gör ju det uppenbarligen eftersom det går bra för Arsenal varje år. Det är svårt att klaga på resultatet. Men gillar man silly season så blir man frustrerad. Och gillar man spelare som är hela så blir man också frustrerad. Men jag såg Leicester nu som lyckades gå igenom en hel säsong utan att få någon skada i stort sett. Man hade betydligt mindre matchning, absolut. Men de hade också ganska många nya idéer som var väldigt intressanta. Med Paul Balsson, svenska landslagsfysiken, med där. Lite grejer jag inte kan säga, men som jag råkar veta. Men de är helt...
Bra där. Exakt. Nu är ingen intresserad. Nej, bra. Precis, att lämna den.
Men ett helt nytt tänk kring hur man ska träna på många sätt och vilka typer av löpningar man ska göra på träningar. Det är väldigt, väldigt sofistikerat det där. Det är svårt att förstå alltihop. Hur noga i detalj allting är uträknat.
Men det känns ju som att när man har haft så mycket skador så många säsonger i rad, så borde det ske någon slags utvärdering här där.
Ja, och
någonting
har ju...
gör vi fel någonstans.
Ja, och det har ju kommit och gått fystränare och experter och annat. Men det blir ju inte bättre. Och det kan ju inte... Något skäl måste det vara att det är just Arsenal som känns så skadedrabbat.
Ja, men då är det väl... Ja, det är ju han som bestämmer. Du kan ju plocka in vilken fystränare som helst.
Ja,
om
så,
en
sen
säger
vara.
Att vi ska springa de här milen, så får du bestämma hur de ska springa. Då kanske inte...
Absolut, då undrar man hur stor makt han har där.
Ja... makt och makt. Balotelli är en maktfaktor för en massa år sedan. Ja, vad hände med den stackars killen egentligen?
Ja, vad var senaste ryktet nu? Ett tag trodde man ju att Ajax var på gång. Nu var han ju träffat någon serialledare.
Ja, Kevo. Var det senaste.
Det är fantastiskt. Ja, Liverpool-fansen sitter ju hoppas i alla fall.
Nu lämnar vi Premier League lite.
Ja, det är snyggt. Och visar det lite vi kan när jag inte ens hade koll på att det var just Kevo.
Ja, men jag hade skrivit upp där, så vi skulle inte tappa bort oss. Men det känns ju som att det kan hända vad som helst.
Ja, det känns som att det kanske är på väg och... bli en slags Cassano-karriär av det här, att han kanske har bränt sina broar utan att han får vända om till Serie A.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Han kommer vara helt okej, men att han aldrig kommer nå dit man vet att han hade kunnat nå.
Han hade potentialen en gång.
Ja, för det är tveklöst att han hade det. Sen är ju han ju fortfarande en av världens mest...
ett barn.
Ja, verkligen så. Helt infantil. Fullständigt i hela sitt beteende. Och den här sommaren har han ju fortsatt med sina små äventyr. Det är väl inte så att han kastar pilar på ungdomsspelare längre och parkerar sina bilar mitt i rondeller och leker vattenkrig med vattenpistoler mitt i städer så att polisen kommer. Men han gör fortfarande saker som fotbollsspelare inte ska göra om de ska nå hela vägen fram, för att det är sån hård konkurrens att det räcker.
Det är ju helt sjukt egentligen.
Ja,
det är helt sjukt.
Han är ju jag älskar framförallt den här parkeringshistorien som var under City, att den här kontaktpersonen i Manchester City fick åka runt i Manchester och hämta upp Paul Pogbas bortboxerade bilar, för att när han skulle in i en affär, han kunde liksom, ja men där mitt i rondellen på den där lilla gräsplätten.
Och du menade Balotelli och inte Pogba?
Ja, Balotelli, förlåt. Ja. Mellan de där två träden mitt i rondellen, men där är det ju ledigt. Där ställer jag mig. Kliva nu och så, bilen må vara kamouflagefärgad, men den syntes nog ändå för polisen.
Jag kan väl säga en hel del om mitt psyke. Jag som blir lite orolig när jag ställer mig 8 eller 7 meter från ett övergångsställe och tänker nu kommer jag få en böter liksom. Ja, men...
Fast det bästa är ju Jermaine Pennant ändå. Den gamla klassiken när han var proffs i Tyskland och flyttade hem till England. Och polisen ringer efter något år och säger: du, vi hittade din Porsche här under en bro. Vill du ha den? Jaha, jag glömde den.
Med nycklarna i, om inte jag minns helt fel. Alltså att den bara stod också.
Och registreringsnumret Pennant.
Men det är bra, men då har man pengar.
Då har man lite för mycket pengar. Då har man också en tendens förmodligen att göra slut på pengar ganska fort när man har lagt av.
Ja, de kommer precis, det är väl ett stort problem när man har för mycket pengar, att man inte lär sig att spendera eller att ta hand om dem. Ja, men det gör ju Wenger, så det är ju bra för Arsenal att ta hand om deras pengar. Det gäller att vinna lite också.
Just kring den där, de få tränare som hade gjort det så bra genom hela arenabygget som Wenger gjorde, det har han gjort historiskt bra. Han ändå behöll Arsenal på toppen trots att de faktiskt hade betydligt mycket mindre resurser än de andra. Men nu är det dags att växla upp, och det här säger man ju varje år. Han gör ju det lite, men man blir ju frustrerad. Och jag kommer få skit från Arsenal-fans nu också för att jag säger det här, men då kan jag ju vända på frågan direkt och fråga om inte de är frustrerade. För det är de fan mig också.
Ja, men det är de ju varje säsong.
Precis.
Någon gång, minst, det kommer ju alltid en svacka, och det är alltid folk som vill att han ska avgå när de blir trötta på det. Och så klättrar de på slutet igen. De börjar bra, tappar i mitten. Och så är de ändå där uppe, slåss om den sista Champions League-platsen. Tar den sista Champions
League. Bra vind där inne nästa säsong, man tänker att men nu kommer de.
Ja, men, exakt, det är nu det vänder.
Det är nu det vänder.
Vi vänder blickarna lite också. Allsvenskan.
Ja, där, också en misshandlad serie i Silly-season-podden får man säga.
Ja, precis. Jag tog inte ens upp den här nämnen vilka vi inte tar upp i Silly-season. Men med det sagt så kommer vi prata lite allsvenskan nu.
Mm.
Och med det sagt så kanske det inte blir jättelänge. Men det har hänt en del grejer de här dagarna. Det ska vi säga.
Ja, herregud. Absolut.
Och det finns ju fantastiskt nog krisklubbar.
Ja, vi älskar krisklubbar i alla ligor. De bidrar med väldigt mycket
till rubriker. Våra liv. Ja, men det gör de. Alltså fotbollen bjuder på mycket känslor, och mycket känslor leder vidare till ännu mer uttryck. Och allsvenskan i allmänhet och Stockholmsklubbarna i synnerhet luftar ju sina känslor ganska mycket.
Ja,
och vi har två stycken som har fått kämpa lite i Stockholmsområdet. Hammarby och Djurgården. Och Hammarby har ju med lite plockat lite poäng och även värvat in Padibba från... Mm. Sundsvall. Och som har levererat där uppe.
Ja, och alla väntar på att Nanne ska gå, apropå Wenger.
Jo,
absolut.
Det är sant. Han såg ju som en frälsare när han kom. Började ju bra.
Alla pratade om långsiktighet när han kom, att nu ska vi verkligen ge det här projektet en chans. Och Nanne var tveksam till om de verkligen skulle komma och ge det där projektet en chans. Och nu när det är pressat, då blir det jobbigt.
Men långsiktighet, det säger ju alla när de plockar in en ny tränare, utom Djurgården nu senast, nästa krisande Stockholmsklubb,
ja,
som direkt inte pratar långsiktighet utan ger ett
kontrakt säsongen ut.
Ja, du får ett städkontrakt.
Exakt, eller
Mark Dempsey ska vi säga.
In och skrika igång spelarna, vilket ju visar sig gå ganska bra. Han skrek ju bort John Alvbåge ur kassen också.
Ja, det var väl kanske vad Djurgården behövde i allmänhet.
I det korta perspektivet. Sen kan man ju fråga sig
i synnerhet vad Ranegi och Anfall behövde. Han fick ju göra mål.
Ja,
dock ingen målvakt i det, men den satt ju ändå.
Ja, men det här ser ju positivt ut för Djurgården såklart, men det man kan ifrågasätta är om de nu håller sig kvar. Vad ska de göra i sommar? sommar och vinter blir det. Då får de ju börja om på noll igen. Då är ju allt Pelle Olsson har försökt bygga upp borta och där står de igen och ska ta ett beslut kring vilken nästa väg ska bli. Så att det blir intressant att se dem, hur de resonerar då. Men just nu ser ju Mark Dempsey ut och har gjort någonting med dem. Sen ska man ju vänta med att bedöma till efter några matcher, för vet ni. Klassiska första effekten som brukar komma.
Ja, och med den första effekten, de fick ju hyfsad hjälp dessutom i den här matchen, ska jag säga. De har ju inte vänt så många underlägen den här säsongen. Hamnar i underläge och får snälla mål utav Allbåge.
Ja.
Och det behövde trasiga spelare.
Bra lag har tur.
Ja.
Kanske inte gäller den här gången, men
som Ranegi sa efteråt, att ja, vi fick några mål. Vi har å andra sidan bjudit alla andra lag på mål i hela säsongen. Så det är kul att vi får något. Skön passning neråt i ligan.
Publikfavoriten Mattias Ranegi.
Ja, se om man kan vända den trenden. Henrik Larsson, som ju alltid är en publikfavorit, i alla fall så länge han spelade. Där har de också lite kris. Samma sträcker de ner och bråkar om. Det är kvalspel som gäller. Det är det som gäller att undvika i alla fall för Henrik Larssons Helsingborg och Hammarby och Djurgården. Plockar in Jesper Lange från danska Århus. De måste ju också börja leverera. Frågan är hur?
Ja, det måste de göra. Man ser väl hur djup krisen är när Henke stoppar Jordan från att åka till OS till och med. Älskar ju hela motiveringen kring det där. Ja, men vi har haft en bra dialog hela tiden. Det är så här, ja, men hur fan gick den till? Liksom. Jordan går till ditt rum, håll käften, du åker inte. Liksom.
Ja, jag tror inte att det har varit en sån lång diskussion.
Nej, jag tror inte heller. Jag tror inte de har haft så här djup, vänt argument mot varandra heller. Utan det har nog varit ganska klara, tydliga, raka besked där, känns det.
Men hur hade du gjort när du var så här?
Exakt.
Jag hade lyssnat på min pappa.
Ja,
precis. Då så.
Ja. Så gör ju Henke rätt såklart. Han ska ju tänka
på måste ju göra så.
Ja, så att det går ju liksom inte att skicka iväg någon på OS då. Tyvärr, när OS ligger som det ligger. Och det blir en kalanka-turnering. Robert Lall så fint har utnämnt den till.
Ja, men den har väl nästan alltid varit det. I alla fall i herrarnas del ska sägas. Det är ju inte de bästa spelarna är där.
Ja, alltså,
förutom Neymar då, fast han inte gör några mål.
Nej, exakt. De skriker på Marta från publiken. Nej, men ta bort fotboll från OS. Jag tycker att det är...
I alla fall på det sätt som det är.
Ja, men vad fan. Alltså här fotbollen. Jag tycker OS ska vara det största för respektive idrott. Så ta bort dem som inte värderar det högst. Jag tycker det är så enkelt. Jag tycker fotbollen ska bort. Jag tycker golfen redan ska bort.
Ja.
Det går att rensa lite där. Det finns idrotter som... För det behöver inte ha... Alltså, det är ingen som... OS kommer inte bli större för att herrfotbollen är med. Inte ens om de största stjärnorna kom, tror jag att det skulle lyfta OS så mycket högre.
Jag tror Nej, det tror inte jag heller. Det skulle snarare bli en konflikt.
Ja, det skulle förstöra mer för herrfotbollen än det skulle gynna den i sin tur också, tror jag. Så att, våga klippa bandet där. Låt damfotbollen vara kvar där den värderas högt och så gör vi något annat med herrfotbollen.
Och då får damfotbollen se till att leverera lite nu. Viktig match för övrigt natten mot imorgon när den här podden spelas in.
Så är
ska sägas. Pia Sundhage, när vi har pratat tränare, det kan bli hennes sista match i landslaget.
Det kan det bli. Sen ska man ju titta på vad vi har för material där också. Vi har ett betydligt sämre lag. Alltså vi har inte fått in en ny bärande spelare. Nej. Lisa Dahlqvist kom in i stort sett. Det finns ju ingen återväxt överhuvudtaget. Vi litar fortfarande på Caroline Seger, Lotta Schelin och det händer liksom. Och Nilla Fischer, det kommer ingen nytt underifrån, så att jag tycker att hon ska inte ha så mycket skit Sundhage. Hon har inte så jättebra trupp.
Nej, det är, så kan det vara, men ändå så har spelet inte på något sätt förbättrats.
Nej, så har det inte
nämnvärt.
Nej,
Lotta Schelin, jag håller med om att Lotta Schelin, och de har ju blivit äldre i samma takt som det här går. Det går ju år efter år och nu inte längre ett utlandsproffs. Det säger ju en del också om att det har nog tappats x antal procent i...
Ja, så är det, och det finns inte de som pressar dem heller och kräver dem att prestera och testa och utmana deras platser, utan... Men det som ligger emot Pia också, att hon har ju väldigt höga ambitioner och talar igenom sina ambitioner också. Så att förväntningarna piskar hon ju upp själv, och sen är det svårt att motsvara dem.
Och det funkade bra i USA.
Det gjorde det när man hade världens bästa landslag, världens bästa material i konkurrens med Tyskland och Brasilien och Kina och lite andra som har bra
och
lag.
Och kanske nästan världens bästa förutsättningar också.
Ja, det hade de ju definitivt. Det var college-aktigt alltihop. Det är väl som USAs hockeydamer nu. Nu glider vi bort. Nu ska skiten att vi bara pratar om Premier League. Den ska bort. För USAs hockeydamer ligger ju... Eller Kanadas hockeydamer ligger ju...
Det här är det jag har tagit tag i.
Exakt. Ja, men de sitter ju instängda till ett år nu inför OS. Två år inför OS i Pyongyang. De ska väl vara instängda sista året och spela tillsammans, träna tillsammans varje dag ett år. Så.
Alla flyttar till Calgary är det, ja, det staden var det som stämmer, va?
Ja, fruktansvärt smärtsamt sätt att göra det på. Och det känns lite fekt också eftersom de redan är fullständigt överlägsna. Ja, är det en investering väl värd att göra det här?
Jag vet inte, för kolla med Leif Bork som får ha sina spelare,
ja, gör det,
några helger här där i Norrtälje och andra läger som de åker på. Och sen så åker de, just det, de åker även över och får stryk, stor stryk mot,
ja, men
Kanada och USA varje år.
De lär sig.
Vann för övrigt i natt, ska sägas, när jag sa precis att de förlorade. De vann med 2-1 i övertid.
Ja, du ser.
13-43 skott, men vinner ändå med 2-1.
Vi tar oss ännu längre bort från Premier
League. Nu börjar jag bli orolig.
Ännu längre bort, då ska vi till Kina. Kina måste vi till, för att det var så jäkla bra inför hemma hos Kina. Apropå att stänga in folk, så tog de ju ett short track-lag i skridskor som de inte tyckte var tillräckligt bra. Och så sa de bara, nej tjejer, ni ska ro. Så fick de ro.
Fick de byta sport?
Ja, vi bytte sport. Blev de en heltidsproffs och tog hem ett OS-guld. Enda laget som var heltidsproffs. Bästa träningsförutsättningarna. 4 år stenhård träning. Pang. OS-guld.
Ja, här har vi något att lära oss. Jag vet inte, SOK, vilken sport vi ska, ja, vara. Det finns ju, problemet här är väl att vi har ganska många sporter där vi är mediokra, ja, kan plocka,
men
folk.
Om vi ska tillbaka till fotbollen då, så hade ju Kenneth Andersson en strategi när han var Serie A-proffs i Italien, var det väl. Inför att han skulle runda av sin karriär så var han ju jäkligt sugen på att vara med på ett OS. Och då funderar han ju på, men vilken sport är mest realistisk att komma dit med. Och då tänkte jag, men Ragnar Skanåker, han skjuter fortfarande, han är ju över 60 år, så skytte, då har man gott om tid, konkurrensen kan vara ganska svag. Och om han då, med sina ekonomiska förutsättningar, ägnade sig fullständigt åt skytte, då skulle han faktiskt ha realistisk chans att komma till OS. Tyvärr gjorde han ju inte det här, men det hade varit väldigt intressant att se om han hade liksom satt exempel där.
Det här har varit fantastiskt.
Ja, det har varit intressant. Så att, jag gillar hans teori. Jag tror att han hade nog haft goda möjligheter. Med tanke på att han ändå hade tävlingspsyket, nerverna, han hade testats på högsta nivå, han hade uppträtt, ja, för ett antal människor, han hade liksom, pressen hade nog inte varit så stor. Om man då verkligen fullständigt och hängivet hade tränat skytt i 10 år, varför inte?
Svordom att han inte gjorde det.
Ja, eller hur? Det hade varit så fruktansvärt intressant.
Själv har man ju så här funderat så här, om man skulle satsa i nuläget så här, på att försöka bli väldigt bra, ja, i någon sport, vilken skulle
man ta?
Välja?
Liksom? Golf skulle jag ta, tror jag.
Jag skulle inte ta golf.
Nej.
Jag tror skulle du ta? Ja, jag blir så fruktansvärt då arg.
Ja, okej. Okay. Ja, jo, det är sant.
Och slår jag då ett dåligt slag, då bär jag med mig det 18 hål till och kommer galen. Jag vet inte. Jag tänker mig att
skytte tråkigt.
Nej, skytte skulle inte jag klara av. Jag skulle, nej, bli så less på det, ja, liksom. Och så ska jag sitta och sikta på samma punkt, ja, hela jävla tiden.
Ja,
det
är redan.
Men jag har funderat på, utan att nedvärdera någon sport, ja, det krävs ju naturligtvis, ja, massa timmar.
Absolut.
Ja. Men curling har jag tänkt på. Ja. Att det är den sporten där man kanske skulle kunna vara med. Men där kan man inte vara själv.
Nej,
eller jo, ja, reserv skulle jag kunna,
ja,
sikta på, vara ganska bra och hamna som någon slags reserv. Inte skipper, utan andra.
Ja.
Lägg ut första stenen.
Nu är tillbaka nu, fansen är på oss. Nu alla Sveriges curler. Alla 8 sura på dig nu.
Nu har vi curlat klart, men vi är inte riktigt klara med allsvenskan. Vi ska tillbaka och vi ska ha en anknytning återigen till USA. Vi var nästan där, vi var i Kanada i alla fall. Vi tar ner till USA. Sundhage var USA. Vi är tillbaka i USA. Snyggt. Vi pratar MLS och San Jose Earthquakes. Vi måste ha jävligt tuffa namn när
ja,
vi går
exakt.
Till...
Det ska låta som svenska speedwayklubbar fast på engelska.
Ja, vi vill inte allmänna idrottsklubben, utan nej, vi ska spela i San Jose Earthquakes. För exakt, det skakar.
Exakt.
Och varför? Vem är det som gör detta?
Det gör Henok Goitom, yes, såklart. Henok som påstår då att det nya kontraktsförslaget från AIK dröjde, och när det väl kom så var det inte i närheten av det han hade blivit erbjuden i våras. Så därför åker han till San Jose. Han påstår också att det här kontraktet är ungefär jämnbördigt med det han hade förra gången han var i AIK, det han kommer få i MLS. Så det är intressant att om AIK inte värderar en förstärkning av Henok Goitom så högt, om man ska tro Henok, eller om Henok lägger en bra ursäkt för att förklara varför han drar till USA. Det vet vi inte riktigt. Men spännande, tråkigt att han hamnar i USA eftersom man knappt ser på MLS. En väldigt bra spelare, för bra för allsvenskan när han var sist, tyckte jag. Så att, och synd att hans Spanienförsök igen inte bar mer frukt.
Man kan säga vad man vill om man tycker när det kommer en spelare som man inte tycker har riktigt lyckats i Spanien. Mm. Så kommer till allsvenskan och visar, okej, okay, ja, han kanske är ganska bra.
Han var rätt bra.
Han är kanske ganska bra i allsvenska mått ändå.
Exakt, och sen det här inte lyckats, han var ändå rätt ordinarie i La Liga ett antal år, och det är faktiskt väldigt få svenskar som lyckats med det.
Nej, men det där har du ju problemet när man är du svensk och utomlands nu som är och anfallare, då mäts du mot en spelare Alltså du har en måttstock som är ganska svår. Ja. Du har väldigt många spelare som inte gör så mycket avtryck. Och sen så har du Zlatan.
Ja, jo, men
och
så
då blir det
så
här, har du lyckats utomlands? Ja, jag spelade ordinarie i La Liga, gjorde 4-5 mål. Men här gjorde ju...
Ja, men
det
kan
är
man,
svårt.
Ja, så där kan man kolla på John Guidetti. Många tycker att han är en superflopp för Celta Vigo. Samtidigt har han gjort en hel del mål när han kommit in. Han har inte fått så mycket speltid, men han har gjort väldigt mycket nytta för den klubben. Sett till få minuter han gjort. Nu verkar det som att de kommer att ha ett större förtroende för honom. Så att han är på en nivå nu man inte ska underskatta heller.
Nej, och det är dessutom en spelare som när du har honom i ditt lag, han spelar i ditt lag.
Ja,
men han gör ju allt för sitt lag som det blir då.
Ja,
en spelare som fansen älskar.
Tills han tröttnar på sitt lag, då kan han faktiskt vara ganska...
Ja.
Ganska svekfull i sin ambition att komma vidare i sin karriär.
Men nystarterna har alltid varit väldigt...
Så är det.
Han går ju 100%,
100%, så är det.
Och spelar fotboll på kvällar och... Ja. Alltså jag kan säga för många onda ord om John Guidetti. Jag tycker han bjuder på sig själv. Sen kan man vara cynisk och tro att han gör med flit allting. Men när man hör...
Nej, han är galen, han är det. De som sett han agera även bortom kameror, de vet att John är alltid John.
Ja, men när man hör stories om att liksom, det är någon som frågar om han kan spela lite boll liksom, så gör han det.
Han kör.
Han kör. Ska vi ta lite frågor?
Ja.
Vi hade ju bombats in...
Detta koppel av Premier League-frågor. Jag gillar Premier League-frågor. Jag tycker att nu kanske vi låter kritiska mot att vi bara pratar Premier League, men det är faktiskt ganska mycket självvalt.
Hur många mål... Det här är Thomas Johansson som undrar. Hur många mål är en godkänd siffra för Zlatan under säsongen? Vad är gränsen för flip versus flop? Jag undrar om det finns en definitiv gräns, men... Ja, det är en intressant fråga då.
Ja, det är det ju.
Och Premier League... Räknar vi in assist också? Sånt
nej,
där.
Absolut inte.
Bara mål?
Ja, pratar vi score. Ja, men Premier League ligger ju lägre än de flesta ligor om man kollar på vad det brukar räcka för att vinna skytteligan. Så att det är inte helt såklart hur man ska värdera det där. Det beror också på vad han får för roll. Om han ska vara avslutad, vilket det ser ut som nu. Eller hur det kommer sluta, vart Wayne Rooney kommer sluta, vem som kommer spela och så vidare. Men 15-20 mål någonstans borde han väl ligga på, tycker jag.
Så 14?
14, då är det svagt. Vi är hårda här.
Där fick ni. 15, okej. Okay. 20, katastrof.
15, okej. Okay, och sen 20, då börjar det ta sig riktigt ordentligt.
Om man tar skytteligan. Suttar han spela i... Lämnar han där då?
Om man lämnar...
Om han vinner skytteligan. Om nu United vinner och han tar skytteligan.
Ja.
Fortsätter han spela en säsong till? Eller liksom säger han, det här var... Här fick ni. Och så sticker han. Och så slutar han helt.
Pratar ju alltid om att han ska sluta på topp. Så att, då borde han ju dra. Men jag är tveksam till om man gör det så.
Kommer Lukaku gå till Chelsea? André Karlsson Svan. Du får din andra fråga med. Här. Det var ju snyggt. Kommer Lukaku gå till Chelsea?
Ja, Lukaku har ju en agent just nu som har väldigt mycket att göra i Manchester. Vi får se hur
så han kanske ska gå dit.
Vi får se stämningen blir när han åker över till London. Everton vill ju ha samtal med Lukaku, framförallt med Mino Raiola påstås där, för att de är där trötta på att det händer saker bakom kulisserna där någon smidig holländare försöker hitta intressenter kring Lukaku, för så är det tveklöst. Vi får se om Chelsea är tillräckligt intresserade. De har fortfarande Diogo Costa kvar i truppen och lite annat att lösa, så att vi får väl se vad som händer. Men det känns som det finns en chans i alla fall. Jag ska inte rista in det stenen.
Det vi kan rista in i stenen är att när jag läser igenom frågorna har vi faktiskt nött ner en hel del av dem, ska jag säga. Ja. Så det är dumt med uppretning. Det är mycket United och Schweinsteiger här. Och vad händer med? Och United klara nu är också en fråga. Finns det något mer...
Nej, om man skulle kunna plocka Mourinho in. Som ju varit faktiskt brutalt ärlig under den här sommaren, så är de klara nu. Så att jag tror faktiskt att de är det också. Han petade Schweinsteiger för att han tycker att han har för många spelare, så att det känns osannolikt att han skulle ta in någon mer. I så fall, han har fått en mittback nu, Erik Bailly, som är bra. Han har ytterbackar där han tror på utveckling, tror jag. Luke Shaw, Antonio Valencia är bra offensivt, kanske inte så bra defensivt. Men han har ju fler alternativ där, en italienare också. Och mittfältet ser väl bra ut med Pogba nu, så att jag tror att han är färdig.
Ja, det borde vara klart nu. Alltså, ja. Han har plockat in ganska dyra spelare. Det har gått väldigt många siffror från ett konto ut till fruktansvärt många andra konton.
Men samtidigt så är det, Zlatan var gratis, Erik Bailly var inte hiskeligt dyr, Mkhitaryan var helt okej pris på. Pogba var väldigt, väldigt dyr, men de har råd. Om man ser till vad de har liksom ökat utgifter från förra året till i år, så är det inte så himla mycket. Om man ser hur mycket TV-avtalet stigit, så är det betydligt mer. Så att jag tror inte att United sitter i någon finansiell kris direkt.
Vi har en William skickar en något spännande fråga. Får vi någon mer stor värvning i detta fönster? Vem i sådana fall och till vilken klubb?
Lukaku vill ju flytta på sig, det tycker jag att man kan slå fast. Sen är det oklart där. Sen ska Real göra någonting. De sitter ju fortfarande still i båten.
Väldigt
de
still.
Ja, de har ingen galaktik. Och det pratas ju mer och mer om David Alaba, Bayern München. Och det vore ju en dyr värvning, men det vore ju såklart en svinbra värvning. Det är en kille som skulle passa in på många sätt. Han kan spela både mittback, ytterback, mittfältare. Zinedine Zidane vill förstärka defensiven, tycker jag, ganska uppenbart. Och det känns som Alaba är en drömspelare för alla klubbar. Sen, han är nog sugen på Real, det tror jag inte. Det tror jag, men sen får vi se vad Bayern München kommer kräva för att släppa honom.
Ja, i Bayern München, de brukar vara bra på de här grejerna.
Det brukar de vara. Och sen ska man komma ihåg, han är inte den typen av reklampelare som Pogba eller Gareth Bale var, eller Cristiano Ronaldo var. Så att han kommer nog inte kosta en miljard. Men om man ser till hans kvalitet så är han ju förmodligen en bättre fotbollsspelare på många sätt än vad nästan kan vara i Pogba-klass sett i kvalitet. Betydligt bättre än vad John Stones är i alla fall. Så att han bör ju kosta mer än så. Samtidigt ska man komma ihåg, Real Madrid, inte jättemycket pengar trots allt. En spansk klubb från en tysk klubb, Bayern München, brukar ändå kunna gå med på spelares vilja när de vill gå någonstans. Så att jag tror inte att de kommer stå och kräma ut varenda krona. Så att vi får väl se. 700 miljoner någonstans.
Ah, det är bara pengar.
Det är bara pengar.
Där fick Campus svara på sin fråga också om Alaba. Så det var ju snyggt.
Ja, om det händer. Vi får se.
Ja,
men det känns som det hetaste Galacticospåret just nu om man ser till vad spansk press.
Ja, det var den största, precis. Jag hade ju i hjärnan redan sparat in en annan
spelare.
Den försvann. Det är ju klantigt. Känns som Anton har en fråga här. Känns som City, återigen Premier League. Så är det. Måste köpa en anfallare. Man kan väl knappast förlita sig på Aguero.
Ja, jag är inte helt säker på att City kommer köpa en anfallare. Nu råkar jag säga shit och inte
city. City.
Ja, men Pep Guardiola gillar att göra mycket av sina trupper, om man säger så. Så att, jag tror, jag är inte lika säker som Hampus var det.
Nej, det här var Anton.
Anton, som Anton på att han ser behovet av en anfallare där. Sen ska ju tydligen Boni bort, och då kan man ju spekulera att det kanske öppnar sig någon lucka där. Men samtidigt så har de fått in Leroy Sané. Han skulle kunna lira anfallare om det vill till. Vi får se. Men att de inte flyttat på Jaya än är väl det största frågetecknet. Nolito har de ju också. Han är ju en anfallsförstärkning de redan gjort.
Ja, just det, så är det. Och det var ju bra för vårt tidigare ämne, John Guidetti.
Ja, exakt, det öppnas ju möjlighet till Celta Vigo. Att man värvar Nolito tyder också på att man breddar sitt anfall snarare än att man är ute efter att spetsa det. Så att jag tror de är rätt nöjda på anfallsfront.
Vi pratar ju alldeles för lite norsk fotboll här.
Absolut.
Jag lyssnar genom alla poddar, ja. Vi pratar alldeles för lite,
ja.
Men nu gör vi det.
Nu gör vi det.
Ja, jättekort. Ödegaard.
Ja.
Vi var ju inne på Real Madrid. Han kommer ju inte spela i A-laget.
Nej.
Det kommer han inte göra.
Det kommer han inte göra.
Zinedine har väl, Zidane har väl redan, har ju haft honom redan i reservlaget en del.
Ja.
Så att han vet vad han får ut. Han verkar inte helt nöjd.
Nej, han har koll på honom. Sen får vi se. Alltså, det finns
det
ju
pratas
lite
utlåning.
Ja, det gör det. Samtidigt finns det lite oklarhet kring hur det här värvningsstraffet mot Real Madrid egentligen ska tolkas sen. De har ju överklagat sitt värvningsförbud som sen ska gälla i två fönster. Och det finns lite oklarheter kring om de skulle få plocka hem Ödegården och låna ut honom. Tidigare har det fungerat så att man får plocka hem sina utlånade spelare. Men jag vet inte om du fick plocka hem dem, om du lånat ut under tiden det här har gällt. Så att Det finns vissa oklarheter där de väl får reda ut, men han behöver en utlåning och det ryktas ju om Premier League. Det pratas väl mot West Ham till och med.
Precis, och det jag läste senast.
Ja, och det känns som han, redan när han gick till Real Madrid var vi inne på att det här är liksom det dummaste beslutet du kan ta om det ska utvecklas. Det är som när Samuel Gustafsson väljer att gå till Torino nu, det känns lite skakigt alltihop. Man undrar hur de ska få A-lagsspel. Så att Martin Ødegaard borde gå någonstans där han definitivt får spela. Jag tror inte West Ham är adressen, och jag tror faktiskt inte på en utlåning heller, för att, av den anledningen att om du lånar en spelare så tar du inte honom för att utveckla honom, utan du tar du honom för att mjölka skiten ur honom ett år, och du har liksom inget intresse av att han ska bli bra i framtiden. Så jag tror inte det gynnar unga talanger att gå på lån på det sättet. Visserligen de kan få speltid, men jag tror inte att utvecklingen är det bästa. Ska han få maximal utveckling tror jag att han måste byta klubb permanent. Så enkelt är det, tror jag.
Utlåning till holländska ligan brukar ju funka.
Ja, då kommer han få spela. Han kommer väl imponera, men jag vet inte, om han nu om håller den honom. Nivå han tror sig hålla, så tror jag inte att holländska ligan är bra nog. Så att han borde byta klubb. Han skulle kunna.
Men han kan sitta riktigt illa till på sätt och vis då. Med tanke på om Real Madrid inte får låna ut för att de inte får plocka tillbaka. Då
om
de inte vill.
Nej, och samtidigt så borde de, när det är just Ödegårdens ung spelare, så borde de kunna låna ut honom en längre period då istället. Ja. För han kommer inte vara aktuell för deras A-lag på 3 år.
Nej, om ens känns det
så. Om ens så. Så att, men gå någonstans
om
där Enzo, han får speltid.
Enzo Zidane. Enzo, exakt. Här snackar vi grejer.
Men utlåning och gärna med en, om du ska bli utlånad så gärna med en klausul då som gör att den lånande klubben kan köpa loss dig.
Utköpsklausul.
Så att de ändå har något intresse av att du ska utvecklas. För att korta utlåningar tror jag är farligt, framförallt i den åldern.
Ja, nej, jag förstår. Det blir ju en risk för klubben som plockar in. Om man gör någonting, en sjukt bra spelare blir bärande typ under den säsongen.
Ja, och det sen, är ändå en kortsiktig lösning. Och sen har de inget intresse. Och är han dålig då i 3 matcher så de har inget intresse av att ge dem 8 chanser till, utan då kommer han hamna på bänken.
Nej.
Ja, det finns ju ett visst antal klubbar du får spela för varje år, så att misslyckas man i en klubb, det går inte bara att hoppa vidare.
Hugo Alfredsson, här är en fråga direkt till dig, Patrik. Vilken är din favoritvärvning hittills?
Du glömde parentesen där.
Ja, parentes. Om du inte får välja din gode Ragnar K.
Ragnar K är allas favoritfärgning. Alltså man gillar ju John Stones som du är, fast som bekräftaren. Bara det gör ju den väldigt härlig. Sen gillar man Paul Pogba eftersom han drog ut så fruktansvärt mycket på tiden och Mino Raiola lyckas förhandla till sig 200 miljoner i egen ficka. Galenskapen i den. Men nu är jag tråkig nog och säger Zlatan ändå, bara för att det höjer tempen på Premier League, som är vår favoritliga i den här podden, om ni visar det. Så fruktansvärt mycket.
Som
så att,
om möjligt höjer på tempen.
Exakt,
ska sägas.
Men så den är riktigt het. Sen Kevin Gamairo, Atletico Madrid också. Han nobbade ju Barcelona för att han tyckte att han skulle få bristande speltid där. Han gick från PSG när Zlatan kom, säsongen efter Zlatan kom, när han insåg att han inte skulle få spela där, valde med omsorg ett Sevilla där han såg en stor chans, fick möjligheter där, slogs in i laget, blev en bärande spelare, vann Europa League ett antal gånger, skulle ta nästa steg, fick anbud från Barcelona, insåg att jag kommer inte få plats där i det anfallet och blev bänkspelare. Det är jag inte intresserad av. Gå till Atletico Madrid där han har en Diego Simeone som vet vad han får ut av honom, en snabb spelare, en gammal favoritspelare till mig. Så han tycker jag är smart. Det känns som att han tar rätt steg i karriären. Han har byggt en bra karriär med, men inte så stora resurser ändå. Han är inte någon supertalang på det sättet. Han är ganska late bloomer ändå. Så att det tycker jag är imponerande. Han hoppas att det går bra för.
Han verkar med andra ord smart och har bra rådgivare.
Ja, han
och inte bara tänka pengar.
Exakt. Det är inte bara en Mino Raiola som tänker att oj, jag får 200 miljoner på att bara flytta. Ska jag ta honom till ett Manchester United som är i en väldigt skakig fas i sin utveckling, som inte kommer att spela Champions League, som har fått en ny tränare, det ingen vet riktigt hur det kommer gå. Eller ska jag låta honom lira ett välfungerande Juventus som utmanar Champions League år efter år, som är en stabil titeljagare i Serie A, som lär spela hem titeln utan problem i år igen, och sen ta honom till Real Madrid. Ja, man kan tänka vilka råd Pogba fick.
Han fick inte alls plånboksbaserade råd.
Nej, exakt. Framförallt Manchester Evening News, den mest trovärdiga källan på Manchester United, påstod att Pogba inte ens ville till United i början av sommaren, utan att han ville till Real Madrid eller stanna i Juventus. Och sen ska Raiola övertalat honom med
Mourinho-kortet.
Exakt, och sagt att ja, men om du gör 3 bra år under Mourinho och låter honom utveckla dig, då kan vi sen ta det till Real Madrid. Och då ska den gode Paul precis, eller jag har gått med på det till slut. Men man undrar ju, det går ju inte att inte undra om det som drev Mino Raiola i den övertalningen verkligen var Mourinho, eller om det var 200 miljoner i egen ficka. Den frågan går ju inte att komma ifrån.
Alltså själv är man ju lite av ett föredöme vad det gäller hederlighet och sånt där. Ja. Så jag skulle ju naturligtvis, om jag hade varit rådgivare, helt ignorerat de här 200 miljonerna och gått enbart på vad som är bäst för spelaren.
Ja,
eller så hade jag kollat på 200 miljoner och tänkt vad jag kan få för 200 miljoner.
Ja, men 200 miljoner snabba pengar, eller få Paul Pogba och bli världens bästa fotbollsspelare och sen kassera in betydligt mer.
200 miljoner!
Okej. Okay. Ja, du talar för Raiola också, tror jag.
Det verkar så. Ja, jag undrar om inte vi kommer stänga den här Silly Season-podden. Har du någonting du vill tillägga? Har jag missat någonting i upprullningen?
Nej, jag tror inte. Har vi fått prata av oss?
Vi har pratat av oss. Och ni har lyssnat av er, om ni har hängt kvar hela vägen hit, vilket ni naturligtvis har.
Jag tror vi tappar en del här på vår utläggning om damkronorna, om damkronorna, om kinesisk rodd och annat.
Fast var man med hela vägen så såg man den solklart röda tråden,
ja,
som gick igenom den.
Vi borde lägga in en kodord här som man lite kredit kan använda på Twitter för att visa att man lyssnar på hela podden.
Det här är något som vi ska bygga ut ett system.
Ja, exakt, så alla lägger måste hänga kvar.
Ja, men det kanske blir så att vi kommer ha ett telefonnummer,
ja,
som man lägger
till
en siffra här och där. Vi droppar ut hans personliga telefonnummer.
Ja, det vore trevligt. Om ni vill ha tips på hur man gör en rosportal, då är det bara inga.
Eller bara vill prata Liverpool, för det måste jag säga att procentuellt så har det inte varit mycket Liverpool trots allt snack om Premier League. Med det sagt,
ja, vi knöt ihop det fint.
Så stänger vi det här. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen och ja, det är inte många veckor kvar på det här fönstret faktiskt.